Vi kan gärna fortsätta att stå, så ska jag läsa dagens bibeltext. Och den kommer ifrån Apostlagärningarna, kapitel 8, ifrån vers 26. Där står det så här. En ängel från Herren sa till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuk hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förutmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sa: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippos, visade det sig, hade kommit till Ashdod, och sen gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea. Herre, jag tackar dig för gudstjänsten som vi får vara i. Jag tackar dig för den här stunden. Tack för att vi får ta en stund där vi får närma oss dig, Herre. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill säga idag. Jag tackar dig för att du är densamma idag som du var för 2000 år sedan i berättelsen som jag precis läste. Tack för att du älskar var och en som har kommit hit. Amen. Varsågod och sitt. Vi är mitt i våran Apostlagärningarna-serie. Och om det är någon som jag inte har träffat, så heter jag Ebba och jag jobbar i den här kyrkan. Men lite kontext. Filippos, vi är liksom mitt i den första tidigaste kyrkan. Jättemånga har kommit till tro, de har döpt massa människor. Församlingen växte med 3000 på en dag. De arbetar, församlingen växer hela tiden. Och Filippos, han är en av de ledare som i Apostlagärningarna 6 utses för att hjälpa till med det sociala arbetet. Han ska hjälpa till att dela ut mat till änkorna som inte har mat. Hovmannen, han var en etiopisk eunuk hos drottningen. Eunuk, det betyder att han var kastrerad. Vi vet inte om han hade valt det eller om han hade blivit tvingad till det, men han var kastrerad. Och i Mellanöstern på den här tiden så var det vanligt att man anställde såna här eunucker som höga tjänstemän. Han var en hedning, en icke-jude, som trodde på Israels Gud. Och det står att han har kommit till Jerusalem för att tillbe. Och nu är han på väg hem. Och medans vagnen rullar så läser han hur Jesaja 53. Det är ett kapitel där man kan läsa om Herrens lidande tjänare. Man kan läsa om någon som ska komma, som inte kommer vara något liksom speciellt i världens ögon, men som kommer ta våra sjukdomar, står det, och våra synder, straffet för våra synder. Men vem var den här tjänaren, frågar han Filippos. Och jag tänkte dra fram två stycken punkter ur dagens text, om du vill anteckna. Det första som jag vill prata om en stund, det är att vi behöver våga fråga. Det låter lite som, det har säkert funnits något tv-program som har hetat så, men våga fråga. I det här mötet mellan Filippos och hovmannen så ställs det en rad väldigt relevanta frågor. Har ni tänkt på hur enkla frågor kan öppna upp så mycket i relationer mellan människor? Jag frågar någon, inte bara så här, tja, hur är läget? Men om man verkligen frågar, du, hur mår du? Den frågan, alltså det kan leda till tårar. Det kan leda till att någon vågar öppna upp sig om någonting som de bär på. Frågan, vad tycker du? Eller vill du vara med? Det kan ge en människa känslan av att, oj, jag har faktiskt ett värde. Det finns någon som bryr sig om min åsikt. Det kan vara helt avgörande för en människa att få känslan av värde tillbaka. Vad kan jag göra för dig? Var en fråga som Jesus ställde till en blind man. Då kan man tänka att så här, ja men Jesus hade nog kunnat gissa vad den här blinda mannen ville ha hjälp med när han kom till Jesus som var känd för att bota sjukdomar. Men Jesus, han dundrar inte bara på. Han kör inte bara över och säger, ja nej, men jag vet vad du behöver. Utan han ställer frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Han låter den blinda mannen själv få formulera vad det är han vill. Ibland, jag vet inte hur det är med er, men ibland så har jag gått ifrån ett möte med någon annan människa och känt, jag skulle ha ställt den där frågan. Jag skulle ha frågat hur personen mår på riktigt. Jag skulle verkligen ha frågat, finns det någonting som jag kan få be för i ditt liv? Jag skulle ha frågat, kan jag hjälpa dig med någonting? Man kanske har känt på insidan liksom att någonting skaver med en bekvämlighet och oro över hur den andra ska reagera. Stoppa den. Det kanske bara jag, men ibland känns det så för mig. Och man kan bara sitta hemma sen och gissa. Undra vad som hade hänt om jag hade ställt frågan. Kanske vår relation hade utvecklats till något helt nytt. Kanske jag hade fått be med en människa som verkligen, verkligen hade någonting på hjärtat. Filippos, han ser den här hovmannen och han fattar, okej, det här var varför jag kallades ut på den här öde gatan. Liksom den gamla profetstilen och ställa mig och med hög röst ropa typ, sanningen har kommit till dig idag, du ska stanna din vagn och jag ska berätta för dig. Eller ska jag köra lite ungdomsarbetestil? Ska jag en andakt? Eller just det, jag jobbar ju med socialt arbete. Ska jag lägga huvudet på sne och fråga, har du något problem som jag kan få hjälpa dig med? Vad ska jag göra? Så funkar jag i alla fall när jag är ute på äventyr. Kanske kommer Filippos på den briljanta idén att släppa fokus på sig själv och börja intressera sig för det som verkar intressera Gud, nämligen människan i vagnen. Filippos, han närmar sig vagnen. Han hör att den etiopiska hovmannen läser. Och han ställer en fråga. Förstår du vad du läser? Och han får det fantastiska svaret. Nej, hur ska jag fatta om ingen förklarar för mig? Jag är inte härifrån. I Romarbrevet kapitel 10, vers 13-15 så står det att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Jag tror att den här hovmannen i efterhand kunde stämma in i den sista versen. Hur ljuvliga är inte stegen av de som kommer och förklarar. De som kommer och berättar om Jesus. För tänk om han inte hade träffat Filippos den där dagen. Vi pratar mycket om i kyrkan att vi vill vara salt, vi vill vara ljus, vi vill få sprida Guds kärlek där vi är. Det kan vi göra på många sätt. Men ett sätt, det är att vi faktiskt börjar intressera oss av människor. Att vi börjar ställa frågor. Att vi blir nyfikna på de människorna som vi vill få vara salt och ljus för. De som vi vill få älska, de som vi vill få berätta om Jesus för. Att vi börjar fundera över, vad är det som de tänker på? Vad är det för frågor som de bär på? Vad är det för behov som de har? Och utifrån det så kan vi fundera, hur kan jag vara salt och ljus i den här situationen för den här människan? Många i Sverige lider av ensamhet. Det ser vi siffror på. Det finns många som är ensamma i Sverige. Tänk om jag träffar en människa och den känner sig så ensam. Den kanske inte har några vänner, den kanske bor själv. Det enda den här människan längtar efter är, jag vill ha en vän. Jag vill ha någon att dricka kaffe med. Jag vill ha någon att fira jul med. Och jag kommer med liksom en tung teologibok om Bibelns syn på ondska. Varsågod, läs den här och kom tillbaka sen. Den här människans väg till Gud kanske ska gå genom att man får komma till stickkontakten. Man får vänner, man får komma till closer. Man får vänner, man får komma till en hemgrupp och människor får visa Guds kärlek. Sen kan det finnas en annan människa som vi kan möta, som har hur mycket vänner som helst, som har en stor familj. Sofie som kan svara på varför världen ser ut som den gör. Det finns ingen politiker om ondska. Och den personen kanske verkligen hade behövt att jag säger, du, jag ser att du har mycket funderingar. Jag har hittat mitt syfte med livet hos Gud. Kan inte vi sätta oss ner och liksom utforska Bibeln tillsammans? Vi behöver intressera oss för människor. Om inte vi är tillräckligt intresserade av människor för att ställa frågor till dem, så kommer vi gissa vad människor behöver. Och när vi gissar vad människor behöver så finns alltid risken att vi pratar över människors huvuden. Jag har inte räknat själv, men andra har räknat. Och Jesus ställde strax över 300 frågor som finns dokumenterade i Bibeln. Och jag läste igår att ungefär 80 av de frågorna är hur eller varför frågor. När Jesus frågar till exempel, varför tvivlar du? Så låter han människan framför sig själv få tänka, själv få formulera vad det är som skaver, vad det är man undrar över. Jesus är inte rädd för människors funderingar. Filippos, han ställde frågan om hovmannen förstod det han läste. Och det ledde till att han fick bli inbjuden i hans vagn. Där fick Filippos förklara att den messias som du läste om i Jesaja, det är Jesus. Han har kommit hit. Vi får inte veta i detalj vad Filippos säger, men vi får anta att han pratade om korset. Han pratade om uppståndelsen. Han berättar om lärjungaskapets grunder. Han berättar om att vi kan få omvända oss från våra synder. Vi kan få döpa oss. För när den här konversationen är slut så vill hovmannen själv döpas. Våga fråga. Det är inte bara Filippos som ställer en bra fråga i den här texten, utan hovmannen, han ställer jätteviktiga frågor. Hur ska jag förstå om ingen förklarar? Jag behöver någon som förklarar för mig. Vem är det Jesaja pratar om? Är det profeten? Är det någon annan? Vem är det jag läser om i Bibeln? Kan jag döpa mig? Finns det någonting som hindrar att jag blir Jesus lärjunge? Om du sitter här och inte förstår allt, för det första, välkommen in i klubben. Det finns väldigt mycket saker som jag inte förstår. För det andra, våga fråga. Jag pluggade i 4 år högskolestudier och sista veckan så fick jag en komplimang. Man skulle kunna tolka det som en var menat som en komplimang. Men hon sa, Ebba, det är så skönt med dig för du vågar liksom ställa de dumma frågorna. Och du vågar säga, jag fattar inte. Och det är väldigt skönt för då vågar vi andra också ställa frågor. Och jag tänkte, ja men jag fattar ju inte, så vad ska jag göra? Men ofta så sitter man i ett klassrum eller i en kyrka eller på en hemgrupp. Man tänker, alla här verkar fatta. Det är nog bara jag som inte riktigt hänger med på allt. Så det är bäst att jag inte visar det utan jag ler och nickar. Och så får jag väl gå hem och googla eller fråga ChatGPT efter det här mötet vad det var de pratade om. Men om det är någonstans som vi borde våga se lite dumma ut så är det väl här, eller hur? Vi är inte här på våra egna meriter. Det här är inte ett jobb som vi har fått för att vi är så duktiga och vi måste hålla upp någon fasad. Vi är här för att vi är Guds barn. Om det är någonting som barn gör så är det att ställa frågor tills man som förälder nästan får hål i huvudet. Vi kan skapa en gemenskap i kyrkan, i våra sammanhang där vi finns, där det är okej att inte veta allt. Där det är okej att säga, hej, kan du hjälpa mig att förklara det här? Jag har inte riktigt förstått det här. Där det är okej att säga, det här som jag har trott på hela mitt liv, nu händer det någonting i mitt liv och jag vet inte riktigt hur jag ska tänka kring det nu. Kan vi be tillsammans över det här? Kan vi liksom fundera tillsammans? Kan du finnas med mig på min resa? Vi behöver inte ha tydliga svar. Vi behöver finnas med varandra. Vi behöver be med varandra. Och vi behöver omsluta varandra. Om inte vi som är här kan ha en sån inställning till varandra, så tänker jag, hur ska människor som den här etiopiska hovmannen som kommer utifrån? På vem han är. Våga fråga. Det andra som jag vill lyfta fram ifrån dagens text, det är det som står i en av de första verserna som vi läste. Han gick genast. En sak som Filippos inte gjorde, det var ju ifrågasätta ängeln som kom och sa att du ska lämna det du håller på med. Du ska gå ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Står till och med citat, den ligger öde. Ni vet vad som har hänt. Vi har läst om pingstdagen. Helige ande har kommit över lärjungarna. De har fått gå ut i Jerusalem. De har predikat. Och så händer det som alltid händer bland människor. Det uppstår utmaningar. Här uppstod det utmaningar vid matutdelningen. Människor, språkförbistringar, och det var mycket att göra och människor kände att vissa blir liksom förbisedda och vissa får bättre hjälp. Och man börjar inse att de här apostlarna, pastorerna, de kanske inte ska liksom vara med och göra allt. De kanske inte behöver vara och peta i allt, utan vi behöver medhjälpare. Vi behöver människor som kan ta på sig olika uppgifter i församlingen. Och kriterierna för att få vara med och dela ut mat, det var att man skulle vara man med gott utseende, tänkte jag säga, gott anseende. Man skulle vara fylld med ande och med vishet. Man la sina händer på den här gruppen med män och man bad för dem och man avskilde dem för tjänsten att jobba med det sociala. Och en av dem är alltså Filippos. En annan av dem är Stefanos som dödas för sin predikan om Jesus. En förföljelse av de kristna bryter ut. Människor tvingas att fly från Jerusalem till olika andra städer. De skingras och därmed sprids också budskapet om vad som har hänt. Evangelium. Vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna 8, från början av kapitlet, från vers 4. Där står det så här. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Så Filippos, han hade fått en tydlig uppgift. Han skulle hjälpa till vid matutdelningen. Och nu är han i Samarien. Den stora kallelsen till alla lärjungar som vi läste första veckan när vi hade apostlagärningarna ifrån apostlagärningarna 1-8, det var att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så oavsett vilka uppdrag vi får, oavsett var vi hamnar, så har Gud lovat att vi kommer vara utrustade för att vara hans vittnen. Det står att många i Samarien blev frälsta, många blev döpta. Det står att det blir helande, en befrielse och det blir stor glädje i staden. Gud gör saker. Filippos har inte bett om att hamna där, men mitt i allt det här står han. Han får bli använd av Gud. Han får massa nya lärjungar han behöver ta hand om. Han får en hel liksom, ny kyrkgrupp som han behöver vara med och organisera. Han behöver strukturera. Och så kommer Gud och säger, vet du vad, lämna allt det här och dra ut på vischan. Han ska ut till en öde väg där det knappt bor några människor. Ängeln berättar liksom inte, ja, men där ska du träffa en viktig person som kommer ta emot budskapet om Jesus som sen kommer åka hem till sitt land och få sprida det vidare där. Han säger bara, du ska ut till den där vägen. Och ibland så är vi väldigt bra på att förklara för Gud varför det inte är en bra idé att göra det som han kallar oss till att göra. Men Gud, du vet att jag har massa nya lärjungar här och alltså bra tanke, men det blir inte så bra om jag lämnar dem här nu, för att vem ska ta hand om dem? De behöver en tydlig ledare. Så om du återkommer om kanske 6 månader, Gud, så har jag hunnit få lite kontroll över situationen här, hade han kunnat säga. Många gånger så vill vi förklara för Gud varför det är dålig timing. Det går inte riktigt att flytta nu, Gud, för att vi har ju barn som trivs här. Eller, nej, men det går inte riktigt att byta riktning på livet nu, för att CSN-bidraget är ganska så lågt. Det går inte riktigt att ta det där samtalet med chefen som anden manar mig till just nu, för att det kommer bli dålig stämning och det är snart lönesamtal. Kan vi ta det efter? Men Filippos, han var fylld av ande och vishet. Och han har då erfarenhet av hur det känns på insidan när Gud talar. Han vet att den helige ande i honom är aktiv och det står att han går genast. Jag älskar det. Han vet att allt det fantastiska som händer i Samarien, allt det som ligger bakom, det som blomstrar, det är från Gud. Men han vet också att det okända som ligger framför, det är också från Gud. Det handlar inte om mig, det handlar om Gud. Han vet inte vad uppdraget handlar om, men han får lita på Gud. Och när vi ber att den helige ande ska börja verka i våra liv, då kommer vi behöva träna på att lita på Gud. Och vi kommer behöva träna på att lyda, även när vi inte har hela svaret. Så kommer vagnen med den etiopiska hovmannen. Han har varit i Jerusalem för att tillbe. Han har en hunger. Han söker någonting som är djupare än det som han redan har. Gud som kallade Filippos till skarorna i Samarien kallar Filippos till en enda dyrbar människa. Att Filippos gick dit och mötte honom, även när han inte hade hela bilden, det gjorde hela skillnaden för den här hovmannen. Han åker hem till sitt land som en lärjunge till Jesus. Vissa har tänkt att den här hovmannen åkte hem och blev en missionär i Etiopien och att han kanske till och med grundade hela den etiopiska kyrkan. Jag vet inte hur hans liv såg ut, men det står att han fortsatte sin resa hem fylld av glädje. Hans liv blev förvandlat. Filippos kallades ut ur det som hände i skarorna för en. Och det påminner mig om en liknelse som Jesus berättade ifrån Lukas kapitel 15, vers 1-6. Så står det: alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem den här liknelsen: om någon av era 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Seppo var inne lite på världsläget. Jag ska inte prata politik här. Men i en tid av så mycket polarisering, av så mycket, man är antingen ond eller man är god, och vi sitter i våra skyttegravar och vi kastar gärna SKIT på varandra. I en tid där våra åsikter bara ska ut, allting blir politiskt, den kristna tron blir politisk och det är så tydligt att det finns rätt, det finns fel. Vi måste tycka någonting om allt, även om vi inte ens fattar vad det är vi ska tycka någonting om. I den tiden så tänker jag att, tänk om vi som kyrka kan få fokusera på en människa. Tänk om vi kan få vinna en människa. Tänk om jag som lärjunge kan få lägga liksom allt mitt krut på att få möta en människa som jag kan få betjäna med Jesus kärlek. Tänk om jag kan få hitta en människa som jag kan få berätta att det finns ett hopp, det finns ett nytt liv hos Jesus för. Istället för att vi ska, jag är jätteglad att vi ber i den här kyrkan. Jag tror att vi kan be för att vi ska få fred på våran jord. Jag tror att vi kan be för våra politiker även när vi inte håller med dem. Jag tror att vi ska göra det. Men jag tänker så här, vad är vårt största fokus? Är vårt största fokus att vi hela tiden ska basunera ut vad vi är emot, vad vi tycker är fel, så att ingen till slut vågar komma nära oss? Eller är vårt första fokus att vi ska våga be Gud: Gud, sänd mig till en människa som behöver dig. En människa som längtar. En människa som vi kan få ställa frågor till. En människa som vi kan få be till Gud: Gud, ge mig rätt ord till den här människan. En människa som vi kan få döpa i våran dopgrav. En människa som vi kan få tvätta fötterna på. En människa som vi, precis som Jesus, kan umgås med trots att den inte är perfekt. En människa som kan få chansen till ett nytt liv genom Jesus kors. En människa som kan få bli tvättad i Jesus blod. Få en ny framtid. Och innan det blir prestation, innan du tänker okej, nu ska jag gå hem och så ska jag liksom, en människa på måndag, en till på tisdag, en till på onsdag. Oj, 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 när ska jag hinna träna och tvätta? Innan det blir prestation så behöver vi förstå att Gud har gjort det här för oss redan. Vi är, var och en som sitter här, vi är den människan för Gud. Hovmannen, han läste ifrån Jesaja 53, vers 6-7. Det kan vara så att han även läste verserna innan i det kapitlet. Jag vill i alla fall avsluta med de verserna. Och när jag läser så vill jag att ni tänker på att det här handlar om oss. Okej? Okay? Jesaja 53 ifrån vers 3 läser jag. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför de som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Vi kan få leva utifrån nåd och tacksamhet. Oavsett om du som jag fick med dig i tron redan som liten, vi fick det med modersmjölken, eller om du har levt ett långt liv innan du fick möta Jesus, så har vi alla varit vilsna får om inte Jesus hade gått upp på korset och gjort det som han gjorde för oss. Och jag vill att vi ska bli påminna om det. Jag vill att vi ska få bli påminna om att vi alla har synd och skuld. Gud la den på honom. Men jag vill framförallt att vi ska få bli uppmuntrade till att komma ihåg att jag kan få be om villighet. Jag kan få be om ledning för människor som jag har runt mig. Kraften att bli vittnen finns hos anden. Men det kommer också att kosta någonting. Det kan vi få be Gud om hjälp med. Om du är här och du inte följer Jesus, du inte har gett ditt liv till honom, så kan du få göra det idag. Om man tror på att Jesus är Guds son, vi tror att han har gjort det som Bibeln säger, han har dött på korset för våra synder. Vi vill ge vårt liv till honom, vi vill följa honom, vi vill säga Jesus, du får vara nummer ett i mitt liv. Då får vi bli Guds barn. Du kan få be en bön om det alldeles strax i samband med vår nattvard. Vi kan få göra precis som hovmannen. Vi kan få ställa våra frågor. Vi kan få utforska Bibeln. Vi kan få döpa oss. Allt det där vill vi jättegärna hjälpa till med. Men det börjar med att vi i vårt hjärta ger vårt liv till Jesus. Jag skulle vilja avsluta med att be en bön. Herre, jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för att du ser skarorna, men du ser alltid den enda människan. Tack för att du har räddat mig. Tack för att du har räddat så många av oss här inne. Tack för att vi var tillräckligt viktiga för att du skulle dö för våra synder, Herre. Tack för att vi var tillräckligt viktiga för att du skulle sända din hjälpare för oss. För att vi skulle få klara av att vara dina vittnen och dina lärjungar, Herre. Nu ber jag, du ska hjälpa oss att få vara som Filippos och få se den människan som du längtar efter, Herre. Att vi ska få förstå vem vi har i våra liv som kanske bara vi kan få nå med din sanning och ditt ljus och din kärlek, Herre. Jag ber att du ska ge oss mod att säga det som behöver sägas. Jag ber att du ska ge oss kärlek till människor som gör att vi faktiskt vill ställa frågor. Som gör att vi vill intressera oss för människor. Som gör att vi vill lämna det vi har, det som är säkert, och gå dit som du kallar, Herre. Jag ber för den som idag längtar efter dig, precis som den etiopiska hovmannen. Jag tackar dig för att vi kan få komma till dig. Vi behöver inte vara perfekta. Vi kan få vända oss ifrån vårt gamla liv. Vi kan få ge dig vår framtid. Göra dig till Herre i vårt liv. Jag ber att du ska möta den personen som gör det idag, Herre. Tack för att du längtar efter var och en som har kommit hit. Tack för att du älskar var och en som har kommit hit. I Jesu namn. Amen.